A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig, den okarismatiske civilekonomen och journalisten Christian Dahlström, som har drivit den här podden i över 7 år nu. Podden fyllde 7 år den 20 februari för ett par dagar sedan och är alltså inne på sitt 8:e år, vilket känns lite speciellt. Snart närmar sig dessutom avsnitt 200, vilket faktiskt känns ännu mer speciellt för mig. Och särskilt glad är jag åt att podden numera är helt oberoende av både företagsspons och offentliga bidrag och annan finansiering av det slaget. Den bekostas istället direkt av lyssnarna via Patreon, och det är lite extra stolt över när vi pratar om ämnen som det här, elbehandling, men kanske framförallt när vi talar om läkemedel, eftersom jag själv när jag valsade runt i psykiatrin tyckte att det var lite jobbigt att mycket av informationen i patientfoldrar och på nätet var sponsrade av företag med en häst i racet, eller hur man nu säger. Det gäller även psykoterapi såklart, även om folk kanske inte tänker på det som lukrativt, så finns det givetvis även en ekonomisk dimension där med. Så om ni tycker att jag är dum i huvudet, så beror det inte på att jag går i någons ledband, utan bara på min ringa intelligens. Innan jag berättar mer om dagens avsnitt kan jag passa på att säga att biljetterna till min föreläsning om depression och ångest i Göteborg, eller Mölnlycke om man ska vara petig, de finns i varje fall ute nu 29 mars klockan 18:00 i Råda rum. 200 kronor kostar biljetterna och finns nu på Tixter, eller så går man in på Rådarums hemsida radarum.se. De har en jättefin restaurang och café dessutom. Det ser otroligt mysigt ut. Tänk att det finns så fina platser i Göteborg av alla ställen. Det hade man inte trott. Otroligt. Nej, förlåt. Köp en biljett. Jag kommer att ta med mig några ex av mina böcker om ni vill köpa signerade och sådär. Ni kan håna mig personligen efter föreläsningen, beklaga mitt tillbakadragande hårfäste och så vidare och så vidare. Idag är det i alla fall dags för den tredje delen av intervjun med en av Sveriges ledande elbehandlingsexperter, Pia Nordanskog. Vi pratar bland annat om hur ovanligt det är att patienter får flera 100 behandlingar och huruvida det kan vara skadligt för hjärnan. Jag ställer en av mina osedvanligt få kritiska frågor i den här intervjun, nämligen kring varför uppföljningen efter ECT är så himla slapp. Vi pratar även om varför det är så ovanligt att barn respektive riktigt gamla människor får ECT. Men framförallt kommer vi in på minnesstörningar, och där vill jag redan på förhand förtydliga varför jag i det här avsnittet säger att minnesstörningar är en lite överskattad biverkning. Jag menar förstås på gruppnivå, och framförallt de här allvarliga, långvariga minnesstörningarna. Och skälet till att jag säger det, vilket också framgår, är att exempelvis scientologer försöker ge sken av att det är oerhört vanligt, vilket alltså inte är. Men för den som drabbas är det förstås ingen tröst alls att det är ovanligt, lika lite som det är en tröst för den som drabbas av ovanliga biverkningar av cancermedicin eller någonting annat. Vi pratar mycket om minnesstörningar både i det här avsnittet och i den fjärde och avslutande delen, som alltså bara är tillgänglig för betalande Patreon-medlemmar. För att få tillgång till prenumerantflödet tecknar man medlemskap på patreon.com/sinnessjukt. Där finns även information om hur du lägger in prenumerationsfiden i din favoritpodcast-app, vilket är busenkelt. Man kan lyssna på hemsidan där också, men det är att föredra att lyssna i en poddspelare förstås. Det finns olika nivåer på medlemskap med olika förmåner, från 10 kronor plus moms, alltså 12,50 med moms per avsnitt. Och du betalar bara när nya avsnitt släpps, vilket är max 2 gånger i månaden. Du kan till och med sätta månadsgräns så att du bara betalar för ett avsnitt i månaden, och du får alltså lyssna på alla nästan 200 avsnitt utan reklam och betalar bara när nya avsnitt släpps. Och om du skaffar ett medlemskap nu när det här avsnittet släpps exempelvis, så kommer jag ju inte att släppa några fler avsnitt under februari månad. Så om du säger upp prenumerationen innan månaden är slut, så kan du lyssna på hur många avsnitt du vill helt gratis. Det är inte det som är tanken förstås, utan jag vill ju att du ska vilja stödja podden och mitt arbete. Men det är en väldigt generös modell, helt utan bindningstid. Alltså du kan vara medlem i en minut och sen säga tack och hej. Länk till Patreon finns i avsnittsbeskrivningen förstås. Okej, med det sagt så har det blivit dags att ta oss tillbaka till den fantastiska Pia Nordanskog i hennes arbetsrum på Linköpings universitetssjukhus psykiatriska klinik från den 27 januari i år. Pia Nordanskog, varsågoda. Jag har en lyssnare som totalt sett har fått flera hundra behandlingar. Mm. Hur vanligt är det?
Ja, men det är väl som när vi pratar om underhållsbehandling förut. Det är ju då man får så här många behandlingar. Och jag kan inte säga exakt. Jag funderar på att jag ska prata med Axel Nordenskjöld som är registerhållare för registret. Om vi skulle kunna ta reda på det kvalitetsregistret på något sätt, hur många som har fått så här många behandlingar. Det borde vi kunna göra. Men jag kan säga att det finns i alla fall inget tak för hur många. Alltså det är inte så här kvantitativt mått. Så här många kan du få. Vi har inga belägg för att det skadar liksom hjärnan. Att det finns någon korrelation till att över 50 behandlingar, då kan det skada eller så. Utan det beror på hur man har fått. Alltså har man fått 100 behandlingar, 2 om dagen på 50 dagar, ja, då kan det skada hjärnan. Men har man fått 100 behandlingar fördelat på ett antal år, liksom, nej.
Okej. Okay.
Ja.
Då har du förekommit mig och svarat på just hennes lyssnarfråga i slutet. Ja. Ni skriver även så här i SPFs riktlinjer. Klinisk erfarenhet och fallrapporter visar på betydelsen av information till patienter och anhöriga om de minnessvårigheter som förekommer i samband med ECT. Ibland kan det uppstå frågor en tid efter behandlingen. Vi rekommenderar att ECT-enheterna genomför en uppföljning cirka 6 månader efter index ECT. Slutcitat. Och det här med bristfällig information och om främst minnesförluster var ju en del av Uppdrag granskningskritik i deras program för ett par år sedan. Har det förbättrats sedan dess, eller är informationen ibland bristfällig än idag?
Ja, det skulle du inte fråga mig. Det skulle du fråga någon annan. Men alltså, vi försöker ju följa det, och det finns ju i kvalitetsregistret. Det finns ett antal patienter som fortfarande tycker att de får bristfällig information. Mm. Så det kan fortfarande förbättras. Jag tycker att den här informationen som numera finns på 1177 om ST-behandlingen, den är jättebra. Mm. Och den använder vi, och det känns så skönt att ha. Men då har vi en nationell liksom, information. Men ja, jag tycker att, och det här som du gör nu, Christian, det är också ett sätt att förbättra informationen, möjliggöra det. Men det är svårt med information också innan, därför att det är svårt att ta till sig information. Men jag tycker att det är fortfarande ett förbättringsområde. Att bli bättre på information innan, och framförallt bli bättre på 6 månaders uppföljning. För jag tror vi kommer kunna lära oss jättemycket om vi verkligen får iväg de här frågorna till patienterna ett halvår. Och de som vill får svara vad de tycker. Liksom.
Ja, men det är min nästa fråga också. Ja. Men det låter som att du ändå tycker att det finns... Det är svårt för dig såklart att sitta och veta hur exakt hur det ser ut i hela landet. Ja. Även om du har kvalitetsregistret till dig. Men det låter ändå som att du tycker att informationen fortfarande kan bli lite bättre.
Ja.
Men det här med uppföljningen då. Så SPF rekommenderar en 6 månaders uppföljning som vi sa. Och inte minst då för att upptäcka minnessvårigheter och så. Och i kvalitetsregistrets statistik framgår att vissa regioner gör det i... över 80% av fallen, medan exempelvis Kronoberg bara gör det i 6% av fallen.
Mm.
Och jag tycker att det, alltså, den här intervjun, jag känner att jag är väldigt nästan okritisk och väldigt så här, entusiastisk på ett sätt som jag ofta inte brukar vara. Men just i det här fallet så tycker jag att det känns otroligt slappt. Alltså jag tänker att det är liksom lite grann som att inte följa upp en cancerbehandling eller en inopererad pacemaker och sådär. Det känns ju helt otänkbart.
Mm.
Är det här ett stort problem, tycker du?
Ja. Jag skäms för vi är inte bra på det här där jag jobbar heller just nu. Men vi ska bli bättre. Nej, men ja, det är ett stort problem. Och jag tycker att det här måste verksamhetschefer och ledningarna för som leder psykiatrin känna att det är också deras ansvar att vid deras verksamhet finns det en uppföljning av den ECT-verksamhet som de ansvarar för. Och ja, det kanske behövs personalresurser, för det är klart, någon måste ju sitta och skicka ut de här breven, någon måste ta emot och någon måste läsa och skriva in i kvalitetsregister och ringa upp patienter som säger jag vill bli uppringd, jag har problem med minnet.
Mm.
Men den verksamheten ska vi bedriva. Ja, alltså jag håller med dig.
Jag tänker att det känns också lite typiskt psykiatrin att inte ha längre uppföljningar än så. Alltså varför följer man inte upp alltså standard, alltså 1 år också, kanske 3 år. Alltså så gör man ju cancerbehandlingar också.
Ja.
För det,
jag tror att det mycket handlar om hur man upplevde just i ST-behandlingen och minnet. Och sen också att faktiskt att fånga upp om någon fortfarande är kvar i depression eller har återinsjuknat. Det är också en sån här viktig sak med 6 månaders uppföljningen. Att hur mår du nu 6 månader efteråt?
Men jag tänker med minnet där, så vi kommer in på det lite senare. Men, och jag tycker att det är en liksom lite överskattad... eller som folk har blivit uppskannade med kring biverkningarna.
Mm.
Men det är väl ändå fortfarande 19% efter 6 månader som har minnesproblem.
Mm.
Varför inte följa upp det efter 1 år också? Så här, men vad kan vi göra för dig? Eller, vet du?
Ja, men jag tänker att man har en uppföljning på sin klinik.
Mm.
Och registrets kanske första mission här nu, det är att få täckning på 6 månaders uppföljning. Sen kanske vi kan tänka att ja, men då kör vi, nu lägger vi på en 3 år och en 5 år.
Mm.
Någonstans måste ju då någon, alltså jag tänker rent praktiskt, för man måste ju komma ihåg att ha någon form av register som då är GDPR korrekt och allting för att veta att de här fick. Alltså så att man får iväg breven.
Mm.
Och så måste man också ha något sånt register och databas. För nu har det gått 5 år sedan Pia Nordanskog fick sin ECT.
Ja, men det där fixar man ju alla andra. Så det borde inte vara omöjligt för er att göra det.
Nej, jag håller med dig. Men jag tror att det är sådana härna som verkar som vadå. Det där kan man ju fixa. Mm. Det är sånt som gör att det inte riktigt blir av. För man hittar inte de här konkreta praktiska sätten att utföra det här i Värnamo eller i Linköping eller i Borås eller vad det är liksom på kliniken, de här som jobbar med ECT.
Jag tänker att kanske en förmildrande faktor för er här då, det kanske är att psykiatripatienter oftare är kroniska, att man träffar dem ändå så att säga. Cancerpatienter kanske man, alltså förstår jag menar? Att
nej,
man
men
kanske,
jag tycker inte det. Nej, men
det är ingen bra ursäkt.
Nej, det är ingen bra ursäkt. Det finns ingen ursäkt.
Nej, okej. Okay. Det är också ganska stor skillnad i antalet behandlingstillfällen i indexserierna om man tittar i kvalitetsregistret. Från 5 till 10 stycken i genomsnitt i olika regioner. Och även om antalet patienter i vissa regioner är ganska rätt få patienter då, vilket jag antar då kan innebära lite så här slumpmässiga avvikelser, så tycker jag ändå att det låter som lite så här väl stort spann för det genomsnittliga antalet behandlingar. Eller vad är din bild?
Men jag har också sett det och tänkt på det. Och registrets uppgift är att se, har vi några skillnader som vi behöver titta vidare på? Jag har tänkt, eftersom vi på vår klinik ligger lite lägre då i hur många vi ger i en indexserie. Mm. Och då vet ju jag att vi är ganska, vi tenderar att efter 4-5 behandlingar när vi börjar se effekt börja glesa ut.
Mm.
Därför att vi så snabbt som möjligt hitta så glest intervall som möjligt. Och att det då kan ha, för då blir man ju inte registrerad som, när man kommer till en gång i veckan, då slutar man registrera som index och så blir det fortsättning istället.
Okej, så det kanske är några...
Mm. Men det här är ju sånt jag gissar, så att jag antar att om Axel hör det här så kommer han snart dra igång en studie på det. Men för att det är det vi ska använda resultaten till.
Mm.
Ja.
Om vi ser till vilka det är som får SCT då, så är det ungefär 60% kvinnor, vilket jag främst antar speglar att fler kvinnor också får depressioner som är den främsta orsaken till att man får SCT. Åldersspannet för patienterna som fick SCT 2020 var mellan 13 och 94 år, även om de allra flesta som behandlas är kanske mellan 18 och 80 eller något i den stilen. Och det står i kvalitetsregistret att äldre har en något säkrare effekt, men även de flesta yngre som behandlas upplever symptomlindring. Och angående unga patienter har du fått en sista fråga från Per Höglund som skriver: 15 personer under 18 år erhöll ECT under 2020. Det är för lite. Hur stort borde antalet vara? Och finns det några beräkningar på det?
Ja, men det har vi tittat på, och det man kan göra då, eller ett sätt som vi har gjort, är att titta på hur många vårdas inom barn- och ungdomspsykiatrin under någon av de diagnoser där vi har, att ECT har akut indikation. Som psykotisk depression eller cykloid psykos eller så. Och då kommer vi fram till siffror att det är runt 10%. Så 10% av de 13-18-åringar då, om 13 var den som har den här diagnosen, får den behandling som faktiskt har mest evidens. Det är ju jättelågt.
Nej, det låter helt katastrofalt.
Ja. Sen är det då fler, det finns då patienter under 18 som inte har någon av de här diagnoserna som får ECT. Och så att det vi skulle vilja, ja, fler barn och unga kanske behöver ECT, men också kanske färre. Alltså att vi mer ger ECT till de som har en akut indikation. Så att vrida det här, att ge rätt ECT till rätt patient, även för de unga, kanske är en uppgift. Så att inte att fler antal i sig är något mål, men att ge till rätt patienter.
Mm. Men finns det några skäl att vara mer restriktiv med ECT för barn och ungdomar eller tonåringar? Alltså jag tänker typ att deras hjärnor håller på att utvecklas eller vad det nu kan vara.
Ja. Nej, det finns inga sådana evidens för att det skulle ha något. Snarare att det är ju att drabbas av en svår psykisk sjukdom då är mer risk, och att snabbt bromsa den är ju av större vikt kanske.
Mm.
Det kan jag tänka.
Ja, och sen jag känner faktiskt inte till att så gamla människor som 94-åringar kan få ECT. Men hela 30% av alla som är 85 år eller äldre tar enligt Socialstyrelsens databas antidepressiva läkemedel. Men bara runt 100 individer i den ålderskategorin får ECT, vilket motsvarar 0,13% av de som tar antidepressiva läkemedel, som ju borde tillhöra liksom målgruppen, eller vad man ska säga. Och motsvarande siffra för hela befolkningen borde vara runt 0,4%, om vi tänker oss att 1 miljon svenskar tar antidepressiva ungefär, och 4 000 får ECT, och det borde vara då ungefär 3 gånger så många som hos de äldre. Om vi häftar lite grann, om du godkänner min...
Ja, min hjärna försöker hänga med i din matematik okay, men jag...
Men om du litar säkert på att det jag säger stämmer. Ja. Och jag tänker att om effekten dessutom då är säkrare hos äldre personer som du skriver, och man kanske också eventuellt kan tolerera mer risk för exempelvis minnesstörningar vid kortare förväntad återstående livstid och sådär. Alltså borde inte ECT ges till fler äldre?
Jo. Ja, svaret, det korta svaret. Det vi ser i upprepade studier är att äldre patienter är de som svarar bra på ECT mycket bättre än de yngre, eller, men bättre i alla fall. Och det finns naturligtvis risker med antidepressiv behandling för äldre. Men sen är det ju också det att vi har ju ändå, vi ska utlösa ett krampanfall, blodtrycket stiger, det finns ju somatiska risker för de äldre, så att det kan ju vara så att
det blir hjärtproblematik.
Men precis, så att det gör att, men jag tror att vi är för försiktiga. Istället för att tänka att ECT vid en svår depression hos en 94-åring är mycket mindre risk än att sätta in starka antidepressiva och lugnande till natten och Sobril för att minska ångesten, och så ramlar man. Alltså, vi tänker lite fel där.
Ja, jag tyckte det lät som att det fanns massa gamlingar och förbättra livskvaliteten för på något sätt. Det låter ju...
Och istället kanske hitta andra behandlingar till patienter med svår depression under 40. Där vi har kanske andra behandlingar än just ECT ibland att erbjuda. Ja, så tänker jag att man ska vrida det lite. Rätt ECT och rätt patient liksom. Och det är det kvalitetsregistret försöker hjälpa till med. När vi ser det här, ser vi ett samband mellan effekt och så.
Du sa innan vi började spela in här att kvalitetsregistret kom till kanske lite grann som en reaktion på den här uppdraggranskningen, eller det blev lite lättare att få pengar.
Så det fanns ju några år innan uppdraggranskning så fanns det ju tankar på kvalitetsregister och så, men som jag minns det så var ju inte intresset då så stort nationellt att få gehör för det, men efter uppdraggranskning så då fick professionen gehör, och det var bra.
Och då kanske man kan börja fundera på sådana här saker, alltså inte för att ni inte har funderat på det alls innan, men att man kan se lite enklare och tydligare vilka det är som får ECT och börja fundera på vad gör vi för mycket,
man
vad gör vi för lite.
Man kan öka kvaliteten på den behandling vi ger.
Ja, jag älskar det kvalitetsregistret.
Ja. Får hälsa till Axel Nordenskjöld som är pappa till det och håller i det. Förtjänst.
Du, den mest uppmärksammade biverkningen av ECT är minnesstörningar, som vi redan har nämnt lite grann. Och jag tänker att om man ska prata om minnesstörningar så kan det kanske vara bra att känna till att vi nog alla har en tendens att liksom lite grann överskatta mänskligt minne. Ni skriver i SPFs riktlinjer att aktuell forskning kring autobiografiska minnen konstaterar att mellan 28-40% av denna typ av minnen förloras inom en vecka till 3 månader. Det sker normalt hela tiden en utrensning av minnesspår. Kodning och framplockning av autobiografiska minnen är en dynamisk process som förändras över tid, vilket gör att minnen hela tiden konstrueras och omkonstrueras. Slutcitat. Så det är alltså normalt att mycket av det som händer oss glöms bort. Dessutom är minnen dynamiska. Det finns ju massor av studier som visar hur enkelt det är att exempelvis plantera falska minnen hos människor. Och jag tänker liksom, det finns naturligtvis ingen anledning att förminska människors upplevelser av minnesförlust efter ECT. Det verkar ju väldigt, väldigt jobbigt, och vi ska komma in på det rätt snart. Men håller du med om att gemene man har en orealistiskt positiv bild av sin egen förmåga att minnas och att minnas korrekt? Och i så fall då, innebär det här ett, jag ska säga, pedagogiskt problem för den som vill nyansera bilden av ECT?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com /host.
Ja, men jag vet inte om gemene man, men det är väldigt individuellt. En del av oss är ju då, vi överskattar vår förmåga att minnas. Och när någon säger, ja men kommer du ihåg när vi var vid den där macken i Karlstad och så här. Mm. Och då kanske jag egentligen inte gör det, men jag säger ju naturligtvis, ja ja, och så får jag fram en bild av en macke. Och så liksom min fantasi hjälper mig att fylla i, och jag tror att jag minns, och det känns bra för mig. Mm. Men sen finns det nog en grupp människor som snarare tvärtom, som hela tiden går och känner att jag har så dåligt minne, som underskattar sin minnesförmåga. Så att, ja, men att den subjektiva upplevelsen av minne, hur jag tror att jag är bra eller dålig på att minnas, att det extremt sällan stämmer med hur man faktiskt minns, det håller jag med om. Vi är ganska dåliga på att själva förstå hur vi minns, bra eller dåligt.
Jag tycker det är fascinerande ämne, just minnesforskning och sådär.
Ja, det är det.
Och hur alltså, otillförlitligt minnet är. Och på vissa sätt kan det vara fascinerande bra, men på ganska många sätt så inser man att det är bräckliga. Liksom. Ja. Men när man kontrollerar sådana här saker så, och att man kan klämma bort även. Bara nyligen så läste jag en bok om Christer Sturmark, som skrivit en ny bok, han tillsammans med en vetenskapsperson som heter Douglas Hofstadter, som de hade tydligen brevväxlat på 80-talet. Och det är ändå en ganska så här, intim, ska man säga, sak att göra liksom, som man tycker att man borde komma ihåg. Men han minns inte alls att han hade gjort det, att han och Christer hade utan när de träffades 20-30 år senare, så trodde han att det var första gången, och han kunde inte ens påminna sig om de här breven och sådär. Fast Christer hade ju såklart sparat alla brev för hans idol och sådär. Jag bara tänker att det är såhär, ja, det är inte bara obetydliga detaljer som glöms bort och som förändras med tiden och sådär, utan även ganska.
Nej, och framförallt förändras med tiden, för att när man upprepar tänker på en händelse så väver man ju in den nya kontexten och då förändras det där minnet hela tiden. Det kallas ju för rekonsolidering och det har väldigt stor betydelse för att minnena förändras.
Ja, men det kan ju vara en bra, ett bra ingångsvärde här. Mm. Ett annat problem som ni skriver om i kvalitetsregistret, tror jag, det är alltså svårigheten att undersöka minnesförlust vetenskapligt, dels vad gäller forskningsetiken, som ju liksom sällan då tillåter att man har en kontrollgrupp i studier av så svårt sjuka patienter som det handlar om här, där alltså de riskerar dö om de inte får ECT. Det är alltså svårt att liksom jämföra hur mycket bättre eller sämre minne en behandlad grupp har jämfört med en lika sjuk grupp då, som förblir obehandlad, därför att man kanske inte, eller oftast inte, får tillåtelse att inte behandla en grupp bara för att jämföra. Det är också så att de sjukdomar som man behandlar med ECT i sig försämrar minnet ibland, vilket gör det svårt att avgöra vad som är orsakat av sjukdomen respektive behandlingen då. Och sen finns det fler problem som ni nämner, som studier som inte fångar upp förbättrade minnesfunktioner, som inte tar hänsyn till naturlig minnesförlust och så vidare. Och så vidare. Det verkar onekligen vara vanskligt att slå fast nästan någonting om minnesförluster, eller går det trots allt, om man tar hänsyn till alla de här faktorerna, kan man.
Ja. Jo, men man kan ju alltså då, det här är ju psykologi nu, den psykologiska vetenskapen, det är de som kartlägger själens funktioner, och det är de som har kartlagt de olika minnesfunktionerna, de olika verktygen som hjärnan har för att komma ihåg saker. Det är både då att liksom information ska komma in, information ska lagras och information ska plockas fram. Och för de här olika momenten som avgör huruvida vi kommer ihåg eller inte, så finns det ju validerade och reliabla testmetoder. En hel del av dem är ju det här WISE-testningen och så, där man kan testa arbetsminne, processhastighet, exekutiva funktioner och också episodminne, verbalt episodminne och visuellt episodminne. Och då testar man liksom hjärnans förmåga till minne. Och det har man ju gjort i samband med ECT. Och det är de studierna som då visar att innan ECT och under depression så har man en påverkan, en väldigt tydlig påverkan i arbetsminne till exempel. Och sen direkt efter en ECT-serie så ser man och det är liksom konsekvent i princip alla studier, en påverkan på episodminnet, och det här ord, att kunna återberätta en händelse 30 minuter efter man skulle ha lärt sig den, alltså det här närminnet. Och medans arbetsminnet faktiskt förbättras, eller ja, har en tendens att förbättras direkt efter ECT, för den är väl mer påverkad av depressionen då. Men även ECT påverkar negativt de här exekutiva funktionerna, att planera och utföra en uppgift, vilket sannolikt bidrar till, båda de här sakerna bidrar till att man efter ECT får den här närminnespåverkan. Ja, men patienterna säger så här, det är det bästa, patienten säger så här, innan ECT kunde jag inte läsa tidningen för jag bara läste om samma rad hela tiden och det fanns liksom ingen koncentration. Nu efter 5 behandlingar så läser jag tidningen med nöje, men 5 timmar senare kommer jag inte ihåg vad det stod. Det är liksom den effekten. Sen har vi det här att man får en nedsatt exekutiv, och det är pannloberna, och det har nog att göra med den här, kommer du ihåg att jag pratade om att hjärnan stänger av krampanfallet? Man får en sänkt aktivitet. Man får en sänkt aktivitet frontalt. Vilket är bra för att läka depressionen. Men det är dåligt när hjärnan ska försöka planera och utföra uppgiften. Att komma ihåg var vi var på utlandssemester förra året.
Mm.
För då krävs det ju att den här dirigenten i pannloberna är lite aktiv. Och plockar ihop, just det, var i Sverige, var utomlands. Mm. Och så till slut kommer man ihåg var det var. Den framplockningsförmågan blir också störd. Och det gör ju att man under ECT då även kan uppleva att man har svårt att komma ihåg saker bakåt i tiden, ja, även för andra episoder. Plus att man under själva ECT kan, det beskriver Lilly, liksom uppleva sig som helt förvirrad.
Mm-hmm.
Alltså för man är, liksom, det är låg aktivitet i pannloberna liksom.
Mm.
Det kan man ju säga, det här finns vid ECT. Mm. Ja, ECT ger den här minnesstörningen. Så det tycker jag.
För det är väl ganska välbelagt ändå, alltså just att minnet påverkas under dagarna och veckorna, kanske månaderna efter behandlingen också, att under den här första perioden så uppstår väldigt ofta minnesluckor och förvirring och sådär.
Och precis, och det man, om man då har haft en påverkan på minnet, det man då har varit med om, det kommer man ju, det har ju aldrig lagts på någon lagerhylla, det kan man inte plocka fram. Så jag brukar säga att om någon frågar, får man permanenta minnesstörningar av ECT? Nej, det får man inte, för minnet återhämtar sig.
Mm.
Och ja, det får man, för det man inte har lagrat, det är svårt att plocka fram. Mm. Så vissa saker för den här perioden kommer att vara borta.
Mm.
Det är permanent.
Mm.
Men så att, och det som är mer problemet är ju då att om man, när man upplever den här minnesstörningen, vilket ju en del inte alls gör, och det kan man ju se i kvalitetsregistret, det är inte många som upplever att de har ett sämre minne efter ECT egentligen.
Jag hade siffror från 2020 som var 19,5% som upplevde försämrat minne vid 6 månaders uppföljningen, men 23,9% upplevde förbättrat minne, och de allra flesta, 56,7%, upplevde ingen förändring alls.
Även om vi skulle ha forskat och mätt de här testerna, så kunde vi nog sett att på i princip alla hade haft den här störningen. Men det är inte alla som upplever det som ett problem.
Mm.
Nej. Men i alla fall, det här går liksom över. Men om man i den här perioden då blir skrämd eller fastnar i det här, shit, jag kommer inte ihåg någonting, och shit, står här på internet att ECT kan skada mitt minne för alltid, och shit, de ljuger nog, jag kände ju det här var ju mer, eller att man inte har fått information, då tänker jag att det kan skada tilliten till minnet, och då kommer vi in på de här psykologiska liksom effekterna, och då kan man ju säga att då kan det ju bli en skada av behandlingen, om man liksom blir skrämd. Det andra är, om man inte får effekt, vi vet att om man inte får effekt av behandlingen, då är risken mycket större att man upplever kvarstående minnesbesvär, vilket sannolikt också kan bero på att depression och annat i sig påverkar minnet förstås, att man inte återställs. För får man effekt så upplever man inte alls de här minnesbesvären på samma sätt. Men sen tycker jag alltid att jag vill säga när jag pratar om minnespåverkningar och ECT, så det vi har kunnat mäta hittills, det har liksom visat att de här verktygen för minnet som blir störda under en period efter ECT, det återhämtar sig. Sen finns det ju då försök att testa det här händelseminnet för händelse bakåt i tiden. För det finns ju kanske en handfull patienter som, ja men, som ändå berättar att de har tappat minnet för liksom skoltiden eller många år bakåt i tiden. Och de här minnesluckorna, de kom efter ECT, och så är det liksom.
Mm.
Och då känner jag att jag ändå liksom tycker att det är väldigt angeläget att man, att vi fortsätter ändå försöka och hitta testmetoder och vad kan det bero på och så vidare. Så att, ja.
Ja, men det där är ju det som kallas för retrograd amnesi. Alltså det vi pratade om innan kallas för anterograd amnesi. Alltså, och den är väldigt välbelagd, och det är den här veckorna och månaderna efter att man kan, ja. Ni skriver i SPFs riktlinjer att under själva ECT-serien så upplever många att det tar längre tid att plocka fram minnen från tiden för behandling. Det är en störning i framplockningsförmåga eller återgivning, som du var inne på. Däremot finns det ofta en tidsgradient för minnesförlust avseende händelser före behandlingen, där händelser nära start av ECT är mest sårbara. Det finns patienter som upplever kvarstående minnesluckor från andra perioder än sjukdomsskovet och behandlingstiden, som du var inne på nu också. Och ni skriver också att det visserligen saknas säkra belägg för ett samband mellan kvarstående minnesluckor och ECT, men att det finns patienter som upplever det här, och då finns det och då är det viktigt att forska på det. Och det här är någonting som det skrivs om ganska ofta, inte minst på så här scientologers sidor. Men det är ändå ett problem som ni också tycker är liksom tillräckligt viktigt för att forska på i alla fall.
Ja, men absolut. Jag tycker det, för att det, alltså, att ändå se, alltså nu är det så att jag tänker att så långt vi har kommit så har vi ingen förklaring i den direkta kopplingen till krampanfallen eller ECT-behandlingen. Men oavsett det, är det någonting annat i samband med att man blir sjuk och får behandling som kan på något sätt orsaka att man är i risk för att få de här minnesluckorna bakåt i tiden. Alltså för mig spelar det ingen roll vad det är, men det är ju någonting som de besväras av. Samtidigt så tänker jag också så här att ibland kan man ju inte veta orsaken till allting. Men som doktor är det ofta så. Jag kan inte förklara exakt vad saker och ting och sjukdomar beror på. Men jag kan ha en plan för hur man gör någonting åt det. Och när patienter beskriver minnesbiverkningar av ECT, så liksom finns det en risk då att man säger nej, fast det här är inget, det går över. Och så gör man ingenting åt det. När det skulle kunna vara så, om patient har minnesbiverkningar besvärande efter ECT, att istället säga att okej, hur ser de ut? Vilken typ av berätta mera? För det skulle ju kunna vara så att patienten har ett läkemedel som påverkar minnet och som jag behöver ta bort. Det skulle ju kunna vara så att patienten har någon annan underliggande sjukdom. Är man 82 år och har fått sin första depression och så mår man bättre, men minnet är inte bättre, kan det vara en demenssjukdom? Det kan ju vara så att vid sidan av den här depressionen så dricker jag för mycket alkohol, och det gör ju att minnet inte funkar så bra, och det kanske vi ska göra någonting åt. Så att jag är lite rädd, alltså även om jag känner mig trygg med det här, vi vet om minnesbiverkningar vid ECT, att de är övergående och så, och jag är inte rädd för att ECT ger bestående hjärnskador på något sätt. Men
det tycker du är helt fastslaget, eller? För det verkar ändå vara fortfarande en kontroversiell fråga.
Ja, men jag är inte rädd för det, eller orolig för det, utifrån hur jag har grävt i det här med den frågeställningen då, med min kritiska blick. Om man inte ger ECT, som jag sa, 2 gånger om dagen, 50 dagar i rad, alltså det beror på hur man gör. Skillnaden mellan läkemedel och gift är dosen, sa Hippokrates. Så att det är klart, det kan skada om man gör fel. Men jag vill att att man ska vara trygg med det, men att man i sjukvården att patienterna ska kunna känna att de kan tala om att de upplever minnesbesvär, så att vi kan prata om det. Och man kan träna upp sitt minne, och man kan träna upp sin framplockningsförmåga. Ja, det tycker jag är viktigt, så att inte det blir en konflikt, det finns eller det finns inte. utan
var lite ödmjuk och vet att man vet inte exakt
vad men precis som med alla besvär har jag besvär med ångest, då ska inte jag säga nej, det har du inte, för att det ser inte ut så på dig.
Nej. Där var det slut för denna gången. Bli patron, köp mina böcker om depression, kom på min föreläsning, men framförallt ta hand om dig där ute. Puss och kram, hej då.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.